Du lyssnar på en independent podcast från Roadie Productions kommanditbolag som tyvärr är belagt med näringsförbud och därför verkar genom frilansfinans.
Välkomna till Sveriges största indiepodd. Hur känns friheten, Johannes?
Känner du att det är så skönt det här att vara helt obunden av kommersiella intressen?
Du menar att vi var bundna av kapitalet när vi var corporate?
Ja, det var hemskt. Alla dessa tvång. Att ha någon som betalar för klippning och mot noll motprestation. Det var för jävligt.
Ja, nu är det vi mot världen.
Det är verkligen vi mot världen. Framförallt mot våra familjer. För det här är liksom, det är inte bara en förlustaffär i tid, det är en förlustaffär i pengar också.
Ja, exakt. Nu betalar vi för att göra den här podden till våra älskade lyssnare.
Som bara blir färre och färre och färre.
Hur mår du egentligen? Du hostar fortfarande. Det har gått, vad är det, ett halvår nu?
Ja, men 2 månader. Exakt 2 månader. På dagen.
Vet vi vad du har för något?
Du brukar ju tro att det är kondylom i halsen. Det är det närmaste. Ja, du ville bli läkare. Inte. Det är det närmaste jag har varit en läkare med det här.
Ja, fy fan. Du, jag måste bara säga att om jag blir lite snurrig under det här avsnittet så är det inte mitt fel.
Vad har hänt?
Ja, men jag...
Det är någon kille som säljer gräs på porten, vägen in till ditt hus. Har det något med det att göra?
Ja, men nästan. Det är en av våra grannar. Jag är ju i Chile då, i norra Chile. Och vi har ju några få grannar. Det finns en kille som kallas Rastafari-killen. Han är lite egen. Han går runt här liksom i hög helt enkelt. Och jag frågade honom om han hade bra lina, så att säga, bra internet, för vi har ju skitdåligt hemma hos oss. Och då bjöd han vänligt nog in mig så, till sitt lilla hus. Så om han stövlar in här ibland så är allt som det ska. Jag blir inte överfallen här.
Vadå, du är i hans hus
kontor.
Alltså? Kontor?
Ja, jag sitter på hans lilla kontor.
Vad har han i kontoret om han säljer gräs?
Nej, men alltså, han är inte professionell grässäljare, han är bara en entusiastisk liksom marijuanaodlare och här inne. Alltså,
han sprider egentligen bara gospeln. Han är som vi, han är independent.
Ja, men lite så. Jag vågar inte öppna lådor och sånt, men alltså, det stinker gräs här inne på ett sätt som är liksom, det är som Love Parade i Berlin 2003 när jag var där. Så om jag blir liksom sluddrig och fnittrig under det här avsnittet så är det liksom... Då jag, vad heter det när man blir sekundärhög för att någon annan röker. Men det är liksom, han utsöndrar bara den doften och hela hans hus
kropp
bara stinker i gräs.
Är han Chiles största independent langare?
Ja, men det skulle jag säga. Han är väldigt snäll, men han är också lite märklig liksom. Man kan se honom liksom gå omkring här på vägarna ibland i sina dreads och bara liksom se borta ut med sina 2 hundar i släptåg.
Men vad fan, du och jag, det är ju märkligt. Du och jag pratar ju inte med varandra 2 månader per år när du är i Chile. I princip alls. Annars körs vi 7 gånger om dagen. Ses nästan varje dag. Och sen, när flög du? Jag minns inte ens. 28 december. Det här är första gången vi pratar i telefon.
Ja, men jag har helt skärmat av mig från världen här. Jag har till och med vet, alltså jag har ju knackat internet som det är. Sen har jag satt på flygplansläge också om dagarna. Och det finns något enormt härligt att vara helt avskärmad från världen som jag Linnea och Benjamin är här. Alltså det är ju en känsla.
Det tyckte inte du om när jag var i Spanien avskärmad. När jag inte svarade i telefon, när du ringde mig samma tid varje dag när jag la Dino och jag inte svarade. Och sen kunde man inte ringa dig efteråt för du var och tränade med de här ryska brottarna.
Ja, men skillnaden är väl att vi då skrev en bok tillsammans. Det gör vi inte nu. Nu skriver vi vars en bok på varsitt håll. Vi behöver inte ha liksom något samarbete just nu.
Nej.
Förutom då vårt kärleksbarn, den här älskade podden. Hör du
men,
nu?
Men berätta, vad har hänt i ditt liv?
Ja, men jag...
Är det rökt i gräs nu eller?
Nej, nu är det tåget som kommer. Om ni undrar vad som händer så är det ingen... Det låter ungefär som det gör när det blir jordskalv här i Chile. Det är ett tåg som kör förbi, ja, men vad kan det vara, 150 meter från huset. Så då låter det väldigt högt. Men...
Skakar allting?
Ah, det skakar inte, men det känns som att det skakar. För det är ett högt jävla ljud. Det är alltså järnflis som körs mellan chilenska kusten. Från de chilenska gruvorna ut mot kusten där de lastas på fartyg och sen skeppas iväg ut i världen. Jag befinner mig alltså i ett gruvdistrikt här i norra Chile.
Är det just järn?
Ja, men just det. Jag,
Kommer järn och gruvor? Jag kan ingenting om gruvor.
Jag tror det. Jag tror det. Alltså, jorden här är ju väldigt röd på grund av allt järn. Men det finns ju alla möjliga sorters liksom, mineraler och metaller. Men just det här tåget kör järn. Och förr körde de inte övertäckta vagnar. Utan då, liksom, då spreds det här järnfliset runt i hela den här dalen. Så man gick runt och hostade hela tiden. Men det slipper jag just nu. För de har kommit på att de kan täcka vagnarna. Vilket de numera gör.
Alltså den industriella revolutionen i Chile, det går snabbt där.
Snart är den här. Snart är den här. Nej, men alltså vi...
Men jag skulle vilja att, jag tror Lisa vill ha ett specialavsnitt om när du spånar om järnflis och gruvindustri.
En inlåst podd. När jag,
ska vi
när jag berättar.
Ska vi, exakt. 29 kronor får man köpa den för.
När jag fritt spånar om järnflis och berättar allt jag kan om det. Jag kan verkligen ingenting om det. Däremot, nej, men det vi gör här, det vi försöker göra nu, det är att när jag var liten så flög jag alltid när jag var 4 typ, så bodde vi i Chile i ett halvår. Jag, min lilla syster Manuela och mina 2 föräldrar då. Och då fick jag gå i förskola och det var ju där jag liksom lärde mig spanska. Så nu försöker vi göra samma sak med Benjamin, jag och Linnea. Så idag
det var där du lärde det här fluktandet utanför olika flickskolor också.
Nej, det
som ni alltid gör i
Chile. Det lärde jag mig senare när jag gick i den här skolan CAU, Colegio Ambrosio Higgins, som ligger här inne i Vallenar. Det. Nej, det här fick jag göra. Jag fick gå i förskola i Valparaíso. Den här berömda kuststaden eller hamnstaden som Sven-Bertil Taube eller Evert Taube sjunger om. Så kärleksfullt. Och där så... Vad fan gjorde jag där? Jag minns bara... På tal om flukten så minns jag faktiskt att jag och en tjej som hette Marcella låste in oss i en garderob och tallade lite på varandra. Det minns jag faktiskt väldigt väl. Hon bodde bredvid min förskola. Jag vet inte varför jag fick gå hem till henne, för hon var 8. Och sen tog hon in min...
Jättekonstigt. Vadå, du drog från förskolan?
Men nej, men jag vet inte. Förskolan låg väl nära det hus vi hyrde. Och sen låste hon och jag in oss i hennes garderob. Och jag minns att hon drog ner sina byxor. Hon var typ 8 och jag var 4. Och så tvingade hon mig att dra ner mina byxor också i den där garderoben. Och så stod hon och...
Samtycke, var det något ni pratade om?
Nej, inom? Nej. Men det var ett av mina livs tidigaste sexuella upplevelser. Måste jag säga, när vi stod där med neddragna byxor i den där garderoben.
Var det här innan eller efter din mamma sa de här bevingade orden till dig, var försiktig med klitoris?
De bevingade orden, då var jag ju 22. Det var det enda blommor och binsnack hon tagit med mig. Hon kanske borde sagt det där innan jag blev inlåst i den här garderoben med den här 8-åriga tjejen. Nej, Francisca hette hon, Francisca.
Francisca.
Ja, men i alla fall, Benjamin, han hatar ju den här förskolan. Precis som han gråter varje morgon när han ska till sin svenska förskola. Så idag tog vi med honom till hans chilenska förskola där även hans kusin Alma går. Och vi sa ju att han bara skulle hälsa på Alma på hennes förskola. Och så fick han vara där i, 40 minuter. Men det är liksom inte samma så här pedagogiska tänk på chilenska förskolor som det är på svenska. Så det var liksom...
Hur är det pedagogiska tänket?
Ja, men det är liksom ett bord...
Pratar de mycket järnflis där?
Nej, men det är liksom ett bord med lite lego på i stort sett för de små barnen. Och han pratar ju ingen spanska.
Så kan svälja.
Ja, men exakt, typ. Och han pratar ingen spanska, så det var liksom ingen... Det var ingen supersuccé, men vi kämpar på. Vi ska dit nu imorgon också. Så fick vi också skriva på massa papper där vi liksom går med på att förskolelärarinnorna får byta blöja på honom och så. Men det är väl lite så här amerikanskt tänk. Som det är. Alltså, man kan bli stämd för allting, så det måste finnas papper på allting. Att vi liksom ger samtycke till blöjbyten och sånt. Men vi får se om...
Kan du stämma Francisca för bristande samtycke?
Ja, det skulle jag väl kunna göra så här i efterhand. Jag minns att hon hade fräknar också och var ovanligt blond för att vara chilenare. Nästan rödhårig var hon.
Det är mycket som är mystiskt med den här Francisca.
Ja, men jag var väldigt svag för Francisca. Det är sjukt, jag har inte tänkt på henne på, vad är det? 33 år och plötsligt... Det är vad den här podden kan göra. Plötsligt liksom hamnar jag med Francisca i den där garderoben igen.
Det är vackert.
Den här veckan är vi sponsrade av Carglass och Johannes, det är EU.
Mamma.
Ja, det är väl det. Är du redo att berätta nu om den här historien?
Hon är borta nu, va, morsan?
Ja, men hennes arv lever ju kvar.
Jag har hennes testamente med mig. För det är ju så att mamma, hon var ingen bra bilförare, det vet ju lyssnare av den här podden. Man kunde se henne åka på, med skrikande motor på tvåan eller treans växel i 120 blås mellan Hallstahammar och Sala. Och man kunde se henne köpa refugerna, för att hon var ju närmast blind. Hon satt framåtlutad. Och det var ingen som fattade varför. Alltså, vi pratade ju förra veckan om Carglass spotters. De som är ute istället för att spana på flygplan så spanar de efter Carglass Protect. Det här, den här magiska vattenavvisande vindrutebehandlingen som Carglass har, som kostar 398 kronor. När man behandlar utan, alltså vattnet bara rinner av som magi när man kör över 60 km i timmen. Och det var det mamma testade hela tiden. Det var därför hon åkte som en dåre framåtlutad genom Västmanland. Och stod i folkens vägarna där och spottade mamma. Inte spottades, utan som spotters.
Ja, ja.
Och en av dem arbetade på Carglass.
Men vadå? Så det mamma var... Jag fattar inte.
Han var ju morsans spotter. Han tittade på den här galna kärringen som körde runt i Västmanland. Men så fick han en idé. Carglass Protect. Hon sitter ju framåtlutad för hon är stenblind. Hon kan inte ha någon vindrutetorkare som yr över rutan. Hon behöver ha Carglass Protect.
Ah,
ja.
Ja.
Och han kontaktar mamma. Och hon gillar ju miljön. Så i sitt testamente skrev hon. Om ni ska använda den här idén, då måste ni tänka på miljön. Och Carglass, de återvinner 100% av allt bilglas som byter ut.
Ja, det är ju det, liksom det nya...
Det är nytt glas.
Ja, exakt. Som, alltså, morsan är väl... Ja, de borde ha en bild på henne på liksom huvudkontoret, tror jag.
Ja, men det ville hon inte.
Inte?
För hon ville att Carglass Protect skulle tala för sig självt. Och hon var ju virrig på slutet.
Det vet vi.
Därför samarbetar ju Carglass med alla försäkringsbolag i Sverige, eller hur? Det gillar ju du, Pascal, som också är virrig.
Ja, det är ju så att man kan boka en tid hos Carglass utan att först kontakta sitt försäkringsbolag. Vilket du, jag och din mamma då när hon levde alltid hade svårt för att göra. Det är ju inte roligt. Utan här liksom går man in på Carglass och så tar man hand... De tar hand om skadeanmälan åt den. Det är superenkelt.
Det är verkligen otroligt. Och vi har en kod, rabattkod. Pascal O. Johannes. Säg den, Pascal.
Pascal, också bokstaven O, Johannes.
Och med den så får man alltså Carglass Protect gratis när du lagar eller byter en vindruta. Det är bara uppge koden. Otroligt, va? För Carglass.
För mamma.
För mänskligheten.
Carglass Protect.
Protect. Ja, men det är som att ingenting händer i ditt liv förutom saker i det förflutna, så skickar jag dig någonting lite mer kontemporärt. En månad gammal kanske är. Det är när Andre Walden får sitt Augustpris. Du kan lyssna.
Vänta! Vänta! Andre Walden, hej! 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 Kom upp igen!
Ja, här blev han tillbaka ropad liksom till på scen. Oj.
Jag tänkte på dig när jag såg det här.
Alltså? Varför då?
Nej, men du har ju pratat... Är det... 35 gånger på 42 avsnitt om det här priset du vann i England. Petson och Findus Award.
Du menar The Patrona, The P, som jag...
The P, just det.
Jag vet inte om det är som med Nobelpriset. Man vinner inte, Johannes. Man tilldelas det, tror jag.
Men det är inte ett lotteri?
Ett lotteri? Nej. I så fall är det jag, Leif GW Persson, Malin Persson Giolit, och Lisa Marklund som har
många lotter.
Väldigt tur.
Att de resten av gänget, kan man ju säga, de stärker inte min tes med ett lotteri riktigt.
Nej, och sen vet jag inte, jag vänder mig.
Men hur var galan? Hur var det när du tog emot det? Blev du tillbaka ropad av någon brittisk Lena Endre-figur?
Nej, det blev inte. Det var ingen gala.
Det var ingen gala?
Nej, det var... fan var det nu? Jag tror jag fick ett mejl av Sara, vår agent, som skrev: vad roligt, du vann The Patrona. Det var ingen liksom ceremoni.
Men har du googlat det här priset, undersökt om det verkligen finns? Det är inte något som agenter skickar för att boosta sina profilerade författare då och då.
Nej, men du var ju med förra veckan.
En sån här uppgörelse.
Du var ju med förra veckan när Malin Persson Giolito berättade om sin liksom Patrona.
Hon kanske också blev lurad.
Du tror att det är en scam.
Nej, men det är ju agenterna har gått ihop. Det här kan vi ha som ett verktyg. Du kanske hade hört av dig till Sara om att få ner din procent, för det är så dyrt att flyga till Chile eller någonting.
Nej, jag har ju fått det här fina priset som du också har sett.
Just det, av Sara. Det är precis som den här Francisca.
Nej, men jag har...
Det är mycket som är mystiskt med det här. Har något av det här ens hänt?
Jag vet inte. Kanske inte.
Inga bevis.
Jag kanske lever i liksom litteraturvärldens The Truman Show. Men vänta, du Celis, vet du vad jag ska göra? Jag ska gå in och sätta mig i min jag ska gå över och sätta mig i min syrras hus istället.
Ja, ah, ja men gör det.
Jag ringer. Tyst, Milka.
Är det en hund? Eller är det gräsrökaren?
Nej, nej. Det här är min syrras helt galna hund. Fast som är nu gammal. Vänta. Jag ringer upp det igen så försöker jag få in bättre mottagning. Okej, jag var alltså tvungen att gå tillbaka till min... Nu är min systers hus istället, för jag stod inte ut med lukten där inne i hemma hos min rastafari-granne. Så nu hör du mig nu igen, Johannes?
Jag hör dig nu igen.
Sydamerika calling.
Men har vi inte lösning på ditt Benjamin-problem där med föris? Jag tänker, dina föräldrar skickade ju in den här mystiska, eventuellt påhittade Francisca och dig i en garderob för att du skulle gilla den spanska eller den chilenska förskolan. Och den här patronan har ju agenter i Sverige, Skandinavien i decennier skickat till författare som vill förhandla ner sina agentarvoden för att göra dem nöjda, blidka dem.
Det påhittade, har vi ingenting på du Benjamin? Du är ju helt påhittat det här priset, det är helt sjukt. Det kanske
allt är påhittat.
Och egentligen har du hittat på att vi poddar independent nu. Det är bara du och jag som sitter och har telefonsamtal.
Exakt, det finns ingen indiepodd.
Du bara fortsätter. Det är så här jag lever, invaderad i lögner.
Jag vill bara umgås med dig. Är det så fel? Tror du själen kan förflytta sig? När man dör alltså?
Vad fan menar du?
Att den söker sig till jag menar att den söker sig vidare.
Nej, jag tror att det blir svart. Att det är över.
Det finns ingen möjlighet att den kan liksom hitta en ny bärare av typ all mörk skit. Som du vet, som i skräckfilmer.
Nej.
En vessel.
Nej.
Ett kärl. Men var inte det som hände med gubben Engman? Han återföddes väl i dig?
Min morfar.
Men det är därför du är så vag kring de där åren. Jag vet ju ingenting från typ 2000 tills du började på Trelleborgs Allahanda. Och jag tänker att det var för att du var i transition då. När dog han?
2000 faktiskt.
Ja, då var ju du på väg att bli gubben Engman. Det är därför du inte vill prata om det här. De mörka åren.
Ja, kanske. Jag minns faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så minns jag att alltså, året efter att min morfar dog, då var jag alltså jag var 14 när han dog. Året efter så, jag vet inte, jag rakade av mig håret, kommer ihåg, och började klä mig lite som en nazist. Så visst, jag var mörk.
Du rakade av dig håret?
Ja.
Vad hade det med morfar att göra? Fast ja, han gillade, just det, vad hette hans självbiografi? Bajen, bärs och rakade brudar.
Tidningar och tv, bärs och brudar, tror jag att den självbiografin som aldrig publicerades skulle ha hetat.
Det är inte mycket om mormor där i den titeln, eller familj.
Nej, nej.
Kommer du ihåg den här texten du skrev i DN Kultur? Här i höstas, kanske det var.
Nej, vad fan skrev jag då?
Jag skickade den till dig på mail, ett stycke som du skulle kunna få läsa.
Okej, spännande. Vi ska se här. Oj, oj, oj. Ja, det här är fint. Är det jag som har skrivit det här? Eller är det Tranströmer?
Som jag minns det är det du.
Ska jag
men jag kan ha fel.
Vill att jag ska läsa upp det igen? Det är ju så att jag blir tårögd när jag läser
det. Ja, jag förstår, det kan bli kämpigt. Vi får klippa bort tårarna då.
Men den här texten, den har alltså publicerats till skillnad från din som du skrev för Expressen Kultur som fortfarande ligger i Victor Malms mailkorg.
Ja, skräpet kanske. Skräpkorgen. Spam.
Ja, men jag läser då. Vad är att skriva? Vad är frihet? En annan resa, 15 år tidigare. Jag är 16 år gammal och har tillsammans med min vän Viktor köpt Interrail-kort. Vi står på Köpenhamns centralstation och blickar upp mot den svarta ljustavlan. Paris, Rom, Amsterdam, Milano, Barcelona, Prag, Budapest, Sofia. Vi gapar. Bokstäverna var stolta soldater på led. Frihetskämpar. Det hade lika gärna kunnat stå frihet, utropstecken. Det var platser som jag bara läst om. Nu var de mina att erövra. Jag kunde bara välja. Inom parentes, det blev Hamburg. Gråter du?
Det är fint.
Jag tycker att alltså nu, det här var ju ett helt taget ut i sammanhang. Jag antar att jag var på väg någonstans i en poäng eller någonting. Eller drev en tes.
Du skulle skriva om författande och frihet, tror jag. Jag minns inte så mycket, för det enda du pratade om den här texten, det var ju att Elis Brå och Anna Axfors också fick skriva texter om att vara författare och att skriva. Och att de fick puffar på DNs första sida och du gömdes på lite mindre plats längre bak.
Ja, det var för jävligt. För jävligt var det. Jag blir fortfarande arg när jag tänker på det.
Nej, men grejen är att jag hittade nämligen din morfars, alltså Gary Engman då, den här häradsbetäckaren och programledaren, hans sommarprat.
Du skojar?
Nej, det är väldigt kusligt, för det är exakt samma scen. Du har skickat ett klipp ur den.
Du skojar
exakt
med mig?
Exakt samma scen. Nej.
Jag visste inte att han hade
du
sommarpratat.
Du har fått det på mail. Nej, inte jag heller. Jag fick söka mig bak i SRs arkiv.
Oj.
Så jag klippte ut en liten del.
Det här är... Tänk hur, du vet inte hur jag reagerar på det här. Jag kanske faller i gråt eller någonting när jag hör min älskade morfars röst.
Jag vet, jag blir lite nervös nu.
Vi ska se här. Vänta lite. Internetet här i min systers hus är väldigt dåligt om jag jämför med hur det är hemma hos den här rastafari-grannens. Men jag slipper ju bli semihög i alla fall. Okej.
Okay. Vad är att skriva? Vad är frihet? En annan resa 15 år tidigare. Vi hamnar på reperban och blickar upp mot Hotell Luxor. Casey, Stacy, Lucy, Foxy, Birgitta. Vi gapar. Kvinnorna gapar. I kalsongerna var sin stolt soldat. Frihetskämpar. Lite kladd också. Det hade lika gärna kunnat stå kondylom istället för bordell på fasaden. Det var kvinnor jag bara läst om. Nu var de mina att erövra. Jag kunde bara välja. Det blev Foxy, Birgitta Sandstedt, mormors kärleksrival. Klådan efter de där kvinnorna på reperban är förnimmelsen av den kompasslösa riktning som jag där och då
många kvinnor insåg där
att jag ville att mitt liv skulle handla om. Fortsätt framåt med kuken som kompass. Jag fångade inte friheten förrän jag blev knullgubben Engman fullt ut. En man som aldrig tar ansvar för annat än sitt stånd. Men absolut inte för det som kommer ur ståndet. Någon gräns måste finnas även för jämställdheten.
Du är ju sjuk i huvudet på riktigt. Du har gjort det alltså att du har AI-genererat min morfars röst. Jag trodde att jag var beredd här på liksom, oj, nu ska jag få höra liksom en sida av min älskade morfar som jag inte hade hört. Jag ska få höra honom. Och så har du bara blåst mig.
Men det är inte han som har pratat, alltså, för det låter ju lite som hans utblick på världen.
Fan, jag visste inte att han hade varit i Hamburg också. Precis som jag.
Och sen återföddes han som dig.
Du tror det alltså? Ja, det är ju ett vågat sommarprat som han höll här. Det är banbrytande skulle jag säga.
Bibi var ju väldigt ung då, Bibi Röde. Så jag antar att hon var lite modigare på den tiden.
Ja, kanske.
Och släppte igenom andra saker.
Ja, men det är... Ja, fan, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är skakad över hur likt vi har levt ändå, jag och morfar. Vi har båda varit i Hamburg bland annat.
Ni valde bara lite olika platser där.
Nej, men jag var nere ju...
Jag tog
i
Anstaden på olika sätt.
Ja, men
du var nere där också på Hotell Luxor?
Nej, inte Luxor. Det har jag aldrig talat om. Men jag var nere på reperban. Jag sov faktiskt i en gränd där.
Luxor är den största bordellen, eller vad?
Aha,
om jag googlade rätt.
Fan, ja.
Finns inte längre. Det spreds mycket... Jag tror det blir problem under... när HIV blev en grej.
Okej. Okay.
Men det är lugnt, morfar var där innan. Eller efter, jag vet inte. Ja, men har du tänkt på i relationer, alltså när man blir kär i någon, i början, då är det ju ofta svagheterna man faller för. Jag ska komma tillbaka till det här med din och morfars själ vandra vidare. Snart är det väl Benjamin som är besatt i någon skrubb i Chile. Nej, men i början är det ofta svagheterna man faller för hos partnern, eller? Att man liksom identifierar sig med att de blir mänskliga när man ser, jag vet inte, felen. Eller att de inte är hela. Är det bara jag som känner så?
Jag vet inte. När jag träffade Linnea så var det just för att hon var så... Jag tyckte hon var så... Jag tyckte hon hade typ inga fel. Det var det jag tyckte var så fascinerande. Och nej.
Jag tänker, det behöver inte vara fel i att man är dum, utan att man är osäker. Eller i den här situationen så känner man så här. Förstår du vad jag menar? Att man känner sig samma. Man känner någon tillhörighet. Men du ville ha en krycka. Någon som bar dig?
Nej, Linnea var så, hon var så osynisk och hon var så jävla snäll. Det var mest det jag föll för. Ja. Jag ska vara helt ärlig. Jag hoppas jag inte förstör någonting för det här. Men jag måste vara ärlig.
Nej. Nej, du måste vara ärlig. Men för mig har det nog varit mycket så, även i vänskapsrelationer, att man ser något korn av någonting som liksom skymtar till och så känner man, vi hör ihop. Och, men ju längre ett förhållande eller vänskap, liksom, ju mer tid som passerar, ju mer man lär känna personen, så det blir ju lätt så att man antingen börjar störa sig på de här egenskaperna eller såren, eller försöka förändra dem.
Ja, men det var väl lite det jag var inne på förra veckan när jag pratade om Linneas liksom avloppsvett eller bristande avloppsetikett. Oj, hörde du tåget?
Ah, wow.
Det är tåget som tutar.
Otroligt.
Ja, nu är du på väg mot
tutan
kusten.
Tutan har precis kommit till Chile. Nu kör man den hela tiden.
Nej, men det är ju en så här, det är en obevakad liksom järnvägsövergång här, så han måste tuta för att de har dessutom lyckats plantera liksom massa odlingar just när man kör fram där, så man kan inte kolla, så tåget måste tuta så att man hör om tåget kommer när man ska köra över. Annars blir man liksom krossad av det. Nej, men det var väl det jag pratade om förra veckan, just att jag i början när jag liksom upptäckte att Linnea hade suttit och ätit i badkaret och sen täppte igen liksom avloppet. Så
det var det skärmigt.
Det var skärmigt. Och nu blir jag mest liksom förbannad för att jag tvingas ringa dit liksom en rörmockare som ska ordna upp skiten. Eftersom jag inte är kapabel att göra det.
Ja, men precis. Och, men du har väl, gissar jag ändå generellt genom livet, valt rätt väg, att du ger upp till slut ändå, accepterar bristerna på något sätt.
Ja, för att jag tycker hennes, alltså, och det så har det varit från början, att jag har alltid tänkt att de där bristerna, jag vet inte. Jag har alltid, förutom det med avloppet, finns det fan ingenting, tror jag, som jag stör mig på hos Linnea egentligen, som jag inte kan leva med. Hennes Nej. Fördelar överväger hennes små nackdelar.
Ja, men det är dit man måste nå på något sätt. Att man liksom, det är väl det som är liksom respekt liksom i en relation, att man respekterar någon.
Ja,
att man liksom, man har hela kartan för personen och då förstår man varför den är som den är, och man kan känna med den snarare än liksom försöka förändra varje litet fel.
Ja, men jag förstår var du är på väg nu. Det är nyårslöftet, eller att du ska träffa ditt livs kärlek det här året. Jag vet, du brukar ju säga det i slutet av varje år. Det här är året när jag ska träffa den stora kärleken.
Lovar jag Magda det då också?
Det vet jag inte.
Nej, det var till dig.
Nej, jag sa det för nu på nyårsafton när alla var väldigt seriösa när de blev tillfrågade om sina nyårslöften framför andra. Då sa jag på spanska, Linnea förstod ju det i och för sig ändå, men att mitt nyårslöfte i år, det var att jag skulle träffa den stora kärleken. Fick jag mycket skratt på det. Eftersom Linnea satt bredvid mig och jag hade min son i knät.
Och för att du bara umgås med den här pundan.
Ja, exakt, framförallt det. Nej, han fick
helt stenad hela tiden.
Han var inte med. Det var bara med familjen.
Det är sekundär smoke, sekundär high Pascal. Som drar gubbskämt.
Jag tyckte det var fyndigt. Jag vet inte. Jag fick väldigt mycket skratt, även av Linnea faktiskt.
Skriv snälla till mig och betygsätt Pascals skämt efteråt. Nej, men jag har ju upptäckt en grej. För jag har ju skojat mycket om att jag blivit kär i min mamma. Att Magda är precis som mamma. I privat och här i podden.
Ja.
Men något jävligt kusligt har hänt.
Vadå?
Nej, men det har inte hänt igen. Det har pågått i typ 7,5 år. Det är en väldigt långsam förflyttning sen jag och Magda blev tillsammans, som inte jag märkt förrän nu, för det har gått liksom åldrande. Plötsligt så ser man sig i spegeln och ryggar tillbaka. Jag har inte märkt det här haveriet. Har du inte tänkt på att jag ibland kallar henne mamma också här i podden?
Jo.
Vi måste klippa bort det, för det blir så bisarrt.
Jo, det är kusligt faktiskt.
Det är en ledtråd till vart jag är på väg.
Åh nej, är det en av dina jävla usla deckargåtor igen som jag tvingas genomlida, trots att jag liksom har flytt över halva jorden, så återkommer de här ledtrådarna och gåtorna För att
därför jag sa ledtråd.
Jag lyssnar när ni ska förstå enigmat Johannes Selåker.
Det är verkligen, för det var en indie-podd som du betalar pengar för att göra, verkar du väldigt trött på.
Jag älskar den här podden. Det är roligast jag vet.
Ja, men, fan, nu kan jag inte ens fortsätta. Ja, men innan jag berättar det här kusliga,
ja.
Det här liksom skräckfilmslika som kulminerar under julledigheten. När jag i soporna, alltså i skräpkorgen under diskbänken, hittade det enda som fanns kvar efter mamma. Och det låg där kastat, liksom redo för tippen.
Vad fan men innan, var det då?
Nej, du måste ge det till tåls, bara för att jävlas med dig när du var så dryg. Så ska jag börja. Jag börjar med att berätta lite om min och Magdas relation. Det här enigmat. Du kommer ihåg hur vi träffades, va? Jag hade ju tjej då.
Ja, du rökte mycket och du var mörk.
Ja, vi satt och grät på olika barer.
Ja, just det.
Och var,
ni var olyckliga.
Blev bästa vänner innan vi gick på första dejt. Ja, vi var nog olyckliga.
Det var innan du konverterade till islam också.
Precis. Och det kulminerade när jag kräktes upp gris nu på vår gemensamma skrivresa till Kroatien i somras.
Just det.
Nej, men när vi satt där på de här barerna, eftersom det kändes fel för att jag hade tjej, trots att vi inte liksom gjorde annat än att prata och grät, så vi gick alltid till nya ställen. Så här undangömda sunkbarer. Och kanske också för att vi grät och inte beställde någonting. Vi satt bara grät.
Jag förstår, varför blev ni kära? Ni verkar varit så jävla ledsna hela tiden när ni träffade varandra.
Ja, men vi grät väl av samhörighet, tänker jag. På något sätt. Det har inte du varit med om.
Nej.
Nej, men vi pratade väldigt mycket om min mamma då. Henne känner du till.
Oh, ja.
Tuff relation.
Ja, vad gör hon nu för tiden?
Nej, det är 5 år och 2 veckor sedan hon dog, tror jag. 3.
Ja, just det. Hon glömde grejer, va? Vad fan var det?
Ja,
det var glömsk, kärringen.
Hon hade Alzheimers.
Ja. Just det. Ja, jag såg det.
Chalmerminnet.
Du såg det, ja.
Och när jag och Magda träffades, då hade hon ju precis förlorat sitt språk. Hon sa grejer som böle och sådär. Hon kunde liksom inte prata. Och Magda var väldigt nyfiken på mamma och ville alltid höra mer om henne, till skillnad från vissa indie-podd-partners. Hon var girig när jag berättade. Och det hände till och med att hon tog mamma i försvar om jag berättade. Det gör du för sig varje gång. Men det var inte så ofta. Nästan alltid stod hon på min sida när jag berättade om så här jobbiga barndomsminnen. Men framförallt tror jag hon var fascinerad av kraften i mamma. Alltså att hon hade sån påverkan på mig. Det här att hon liksom levde ett helt liv utan att någonsin ge mig rätt. Att jag liksom aldrig fick en ursäkt för något av det hon gjorde. Men sen, långt senare, i samband med mammas död, så hände något. För då har jag märkt en skiftning i Magda. Till exempel om jag kritiserar henne för någonting. Att hon handlar ju inte, vet du ju. Det är ju alltid jag som handlar och lagar mat. Om jag påtalade det så kunde hon säga, jaha, är det så här du kommer stå och gnälla om mig när jag dör? Eller om vi gör slut? Går du inte att snacka om synder om dig? För att din tjej inte lagar mat åt dig. Det är precis som du pratar om din mamma. Du skyller alla problem på henne. Ja, gör det då. Du skyller på mig med. Du blir säkert lyckligare då. Den typen av resonemang. Man blir lite konfunderad. Av kraften i dem. Eller?
Ja, verkligen.
Att hon spinner iväg. För på ett sätt, hon har ju rätt där. Alltså det är rimligt. Jag kan inte skylla mina problem på min mamma. Men tycker du att jag gör det?
Nej, ja, alltså du härleder ju mycket av dina brister. Svagheter. Och ja, inte bara svaghet utan också hur du reagerar i olika situationer till liksom, det lämpar över på mamma istället för att ta någon som helst ansvar själv. Och det är liksom, det, så är det ju.
Du är med, Magda.
Ja, men det är ju. Det är som att hon har haft den här podden om morsan nu med dig i 7,5 år liksom. Jag har ju bara kört i, vi har ju poddat i 9 månader du och jag.
Och du är redan lite mätt?
Nej, absolut inte. Jag gillar faktiskt att höra på de här historierna.
Det gör ju Magda med, eller gjorde. Men det har svängt. Men inte märklig förflyttningen från ursprungsfrågan, att hon inte handlar. Kontextlöst liksom.
Jo, men det finns ju saker hon läser in där som man liksom gör när man har levt med det i 7,5 år.
Med en livepodd om mamma i 7,5 år.
Ja, exakt. Hon har liksom varit med i en livepodd om din mamma i 7,5 år.
Men jag vet inte. Jag försöker bara bli fri. Alltså när jag pratade med Magda var det för att bli fri från de här känslorna. På på något sätt. Alltså desarmera dem.
Men på vilket sätt förändrades Magda då liksom?
Ja, men det var inte egentligen, det var inte bara i språket, det var ganska mycket som hände. Det var liksom, ja, men mamma började dras in i våra konflikter. Galltvål till exempel. Vad tycker du om galltvål?
Galltvål? Jag har aldrig talat om det.
Ja, men det är så här fläckborttagning med oxskalla som jag hade en kärleksrelation med i många år. Det om du typ spiller rödvin så gnuggar du lite med den. Ja. Så kan du göra det på vilket plagg som helst. För det är inte som med liksom såna här kemiska produkter.
Ja, men det var något som liksom morsan lärde
förstör dig, färgen. Jag mig.
Det här exakt. Med rödvin. Ja, då, det kunde hon ta bort.
Exakt. Ja, men Magda, hon hade en väldigt nära relation till galltvål efter att jag prackade på henne den. Innan mamma dog. Men så en dag, plötsligt, när vi flyttade hit i den här lägenheten vi bor nu. Det var ju typ ett år efter mammas död. Och vi höll på att packa upp. Och så går jag och slänger någon skräp i soporna. Och då ligger galltvålen där. En helt ny förpackning. Kastad. Och när jag öppnar den här tvättlådan där Magda har alla såna här rengöringsmedel, då står en flaska klorin där istället. Men det slutade inte där, för när jag fortsatte packa upp köket och jag hittade de två kopparna som jag har kvar av mamma. Det är två kaffekoppar med lila blomma målad på, vit botten. De, på något sätt, de är mamma för mig. Det var de hon och jag alltid använde när vi, ja, men i första lägenheten. Hon köpte dem till första lägenheten efter skilsmässan. Och hon, ja, men vi använde alltid dem när vi drack kaffe när jag kom till huset i Västerås där hon bodde med sin nya man. De här kopparna var på något sätt förändringen i henne, mammas nya liv. Och de var det enda förutom en aloe vera som jag tog med mig från huset när mamma dog. Det har jag berättat för dig.
Ja.
Och jag packade upp kopparna, ställde dem jätteförsiktigt längst fram i skåpet så de syns i det så här inglasat, ja, du vet, köksskåp. Och den här aloe veran packar jag upp och ställer i köksfönstret. Den är inte så vacker, den är härjad, den är över 20, ja, 30 år gammal, jag vet inte. Nej, men 20 i alla fall. Så jag får liksom trycka ner någon form av så här grillpinne för att det inte ska välta. Och när jag gör det så hör jag Magda bakom mig, hennes röst. Men det där slänger vi väl. Och jag känner liksom hur hela kroppen blir kall. Och jag försöker säga, men det här är ju mamma. Det är mammas. Och du vet det här skrattet Magda har när hon ser någonting som är riktigt dåraktigt. Det här kluckande. Det hör jag. Jag pallar inte att vända mig om och se det. Som att jag är helt störd i huvudet. Jag säger ingenting. Men sen på kvällen när jag ska gå och lägga mig så går jag in i det som sen ska bli Dinos rum för att stänga ett fönster som har stått på vädring. På den här tiden då är det här rummet bara ett förråd. Det är massa bråte där. Och längst bak, alltså bakom alla flyttkartonger, allt skräp, i mörkret på golvet, så står den där, mammas aloe vera. Den är lämnad att dö.
Fy fan.
Vad tycker du?
Jag tycker det är hemskt. Jag vet inte, jag fattar ju att Magda inte vill se den där jävla ruttna aloe veran heller. Så jag förstår ju henne lite också. Men... ja, jag vet inte. Du har ju liksom en pervers relation till din mamma. Så det är klart den där aloe veran, det är klart du ska ha den framme, din stackare.
Nej, men jag ropar i alla fall till Magda. Fast jag vet ju, liksom, det är konstigt att jag ens frågar henne. Är det du som har ställt den blomman, aloe veran, här? Och från sovrummet kom ett matt. Nej, det var din mamma. Skyllde jag på henne också. Och åren går och jag låter den här blomman stå där och den överlever utan vatten och kärlek. Och de kopparna, mammas, som jag har ställt längst fram i det här köksskåpet, de liksom för varje månad så kommer de liksom längre och längre in i det här skåpet. Det är ett väldigt djupt skåp. Till slut ser man dem inte och nu, alltså 2023, då går de inte att använda. För man måste liksom ha en stege för att ta sig upp och hänga in högst upp i skåpet längst bak. Och parallellt med det här så blir den här aloe veran märkligt nog mindre och mindre. Eller vissa grenar liksom växer jättebra medan andra, de, jag vet inte, jag svär att jag tror att någon är där med saxen ibland. Karvar bort någon del. Och en kväll här i, när vi kom hem från Boston i somras, så frågade Magda om det. Men då himlar hon bara med ögonen och säger: du är precis som din mamma. Allt vad du har berättat om henne. Hur hon skapar konflikter där det inte finns någonting. Och jag tänker att Magda har rätt. Men den här kvällen när jag lägger Dino, det här blir augusti då, så hör jag ett kras från köket. Dino vill inte somra, så det tar ganska lång tid. Och när jag kommer ut i köket så jag ser inga spår av något som har gått sönder. Jag frågar Magda: men vad hände? Nej, jag tappar bara något, säger hon. Och jag har en sån här, du vet, så här tung kissblöja i handen som jag ska trycka ner i sopkorgen. Och när jag gör det, för den är överfull, vår sopkorg, Magda orkar aldrig tömma den, då skär jag mig och jag börjar liksom gräva runt. Vad fan, vad är det som är vasst här? Och då ser jag något som är lite bekant. En vit porslinsbit med ett lila mönster på. Det är mammas kopp. I, eller ja, 700 delar av den. Och jag frågar Magda: men tappade du mammas kopp? Du har ju ställt den så dumt. Den står och balanserar på kanten, säger hon. Fast jag vet att det har stått längst in.
Du menar att det var ett medvetet sabotage?
Jag vet inte. Jag har fortfarande inga svar på den här gåten. Och jag vet att du gillar inte gåtor, så jag ska inte fråga dig. Men vad tror du?
Ja, det känns ju misstänkt om den stod så långt in som du hävdar.
Eller hur? Det är något som är väldigt skumt med det. Magda använder aldrig de här kopparna. Hon hatar de där jävlarna. Ja, men i alla fall, det här är liksom ett uppvaknande. För när jag håller den här skärvan till kopp i min hand och ser blodet rinna och beskylls för en händelse där jag faktiskt är offret. Jag är ändå koppägaren här. Då väser jag för mig själv: mamma, är det du? Har du tagit över Magdas kropp? Är det därför hon gör det här mot mig? Jag får inget svar. Och det blir höst. Den här hösten. Och en kväll kommer Magda gående från Dinos rum. Du har ju varit där. Det ser mer ut som ett grovsoprum fortfarande.
Ja, det är inte mycket kärlek som du har lagt in på det här rummet.
Det här rummet är liksom precis allt utom Dinos. Det är som en chilensk förskola. Det finns bara farliga saker där. Ja, men Magda, hon bär i alla fall på något. Hon kommer gående med mammas aloe vera. Den är enorm nu på sina håll. En halv meter kanske. Det finns ju delar som sagt som är massakrerade. Och hon säger att hon ska i ordning Dinos rum. Att den här blomman måste bort. Den är så jäkla äcklig, säger hon. Och det, hon har en poäng. För den är så brun och torr. Du vet hur den kan bli när man inte tar hand om dem. När de får stå i ett skjul. Och det är så här långa tentakler som letar sig ur krukan. Hon säger att Dino är rädd för den. Och det förstår jag. Den är till och med jag är det. Men jag vill inte slänga den. För jag säger till henne, men det är allt jag har kvar av mamma. Kom igen, kopparna är borta, den här måste jag få kvar. Och märkligt nog så viker sig Magda. Hon säger att hon ska plantera om den. Men på kvällen, återigen, jag vittjar den här sopkorgen, så ligger den där, sönderklippt. Och då frågar jag Magda: vad fan, vad är det som pågår? Nej, men jag håller ju på att plantera om den, säger hon. Helt förvånat liksom. Och så pekar hon mot fönstret. Eller ja, mot fönstret kanske man ska säga. Alltså undanskym, alltså inklämd mellan två böcker i någon provisorisk bokhylla hon har gjort i fönstret, som ska se lite så här inredningsmagasin ut, så står det en liten kruka, typ som din Patrona fast mindre, ett härjat vattenglas med ett enda skott i, en liten grön kvist typ 3 centimeter. Där är din mammas blomma. Det var allt som var värt att spara, säger de. Jag frågar, men det ska väl ha lite solljus, eller? Det är väl bra för ett skott. Herregud, säger Magda. Det är inte din mamma som ligger där. Din blomma. Den behöver härdas, precis som du. Det här var i typ oktober, september, något sånt där. Nu är vi på nyårsdagen, alltså förrgår. Och Magda har varit trött och sjuk. Men nu, när hon vaknar, är hon energisk. Hon ska börja ett nytt liv. Det är jobbigt när ens partner ska börja ett nytt liv. Och hon själv inte riktigt är klar med det gamla.
Vad innebär hennes nya liv?
Ja, men det är något som kommer pågå i 6 timmar till 2 veckor. Jag vet inte. Hälsosamt, fixa Dinos rum, den typen av saker. För Dinos rum blev inte klar där på hösten. Det är bara mer skit där, det vet ju du. Ja, men hon börjar stöka runt liksom. Hon gör någon acai bowl och hon städar ut gammal skit och ja, härjar på. Men jag och Dino ligger bara i soffan och myser, för vi är båda sjuka. Och plötsligt så blir det tyst. Oroväckande tyst. Många blir ju liksom rädda när deras barn är väldigt tysta. Men jag blir rädd när Magda är tyst. För då är det något skit i görningen. plötsligt så känner jag liksom att det är någon som skymmer ljuset. Och jag tittar upp från den här liksom, jag och Dina håller på att brottas lite. Och så ser jag Magda där i dörröppningen. Och det är hon som är mörkret. Har du någonsin plockat undan någonting? Någon gång? Jag bara frågar, säger hon.
Menar
hon
att du är en hoarder liksom, eller?
Nej, jag tror att hon menar att jag ligger och vilar på nyårsdagen och inte städar, grovstädar, typ badrummet.
Okej.
Okay. Och det här är Magda. Alltså det är, men det är också mamma, det är så kusligt. För det här är liksom ett tecken på att man har olika måttstockar för sig själv och sin partner. Förstår vad jag menar? Att liksom, för det min mamma alltid gjorde var att hon dömde pappa för hans insats i hemmet varje dag. Han kunde liksom aldrig räcka till. Fast han liksom jobbade ihjäl sig och liksom pappade ihjäl sig och fixade i hemmet ihjäl sig. Renoverade ihjäl sig liksom. Ja, han lever, men ja, så att han hamnade på sjukhus om och om igen. Men det räckte liksom aldrig till. Och om han någon gång låg och vila, då kunde hon sucka om det i dagar. Men hon kunde sitta och röka under fläkten eller ligga och läsa en kväll. För hon var ju trött, hon har ju kämpat på. Och jag försöker påtala det här för Magda att liksom, det här är ju mätbart. Jag gör ju inte mindre än dig. Det är bara matematik. Jag har ju stått här hela julen och nyårsmiddagen och handlat och lagat och all mat. Det är lika många timmar som du har gjort. Och jag tar ju aldrig upp sånt med dig. Jag står inte och får en känsla vid ett tillfälle och säger du har aldrig gjort något. Eller?
Nej, verkligen.
Det här är en dunderkvinnlig egenskap, eller?
Ja, alltså jag har ju varit hemma hos dig. När du och Magda har liksom bjudit till middag och fest. Och det är du som springer runt och småfixar i ett litet förkläde och liksom ja, men ställer fram skärken, städar undan, säger sitt ner, jag plockar in diskmaskinen. Och Magda sitter ju mest och håller hov liksom.
Ja, hon är ju festens ljus liksom. Det är hennes roll.
Ja.
Jag tror hon ser det som ett jobb. Det är ju ett jobb. Alltså jag uppskattar det. Jag vill ha det så.
Ja.
Men blir Linnea också sådär? Alltså för Magda tycker ju inte att jag gör mindre än henne förutom i de här galna stunderna av galenskap liksom. Kan Linnea också fastna för en detalj sådär?
Nå, alltså, jo, men det gör hon väl ibland. När hon liksom inte ser det jag gör också. Känslan
är vid sanning.
Ja, men exakt. Ibland kan hon säga saker som, alltså, nu jag har inget konkret exempel. Då brukar jag också ofta säga till henne så här: men älskling, nu säger du någonting och sen gör du det till en sanning i ditt huvud som du sen kommer gå och tänka på. Men det här stämmer ju inte.
Och då, hur reagerar hon då?
Ja, men då brukar hon väl tidigt i förhållande så var hon väldigt dålig på att ta kritik. Det var jag också. Uh-huh. Men vi har båda blivit bättre på det. Hon försöker väl ta det jag säger på allvar och jag försöker ta det hon säger på allvar när det gäller sånt.
När jag säger sånt, säger Magda, försöker du manipulera mig nu? När du säger hur jag ska tänka. Ja, men, så det jag säger i alla fall, när jag ligger där i soffan. Så här, minns du osten, frågar jag. Julosten. Den här med röda kanter. Ja, vad är det med den? Frågar Magda. Ja, men jag har inte rört den, men varje gång du äter av den, vilket är typ 3 gånger om dagen, så ligger de här röda resterna som man måste skala av på bänken. Försvinner de av sig själv, tror du? Som att de är borta varje gång du återvänder till köket. Eller osthyven. Eller smöret som står framme som att vi inte har en kyl. Och jag kan ju se på Magda. Det här med liksom, som du tar upp med Linnea och dig i början. Det här med att inte kunna ta kritik. Jag ser ju att det sjunker in att okej, det här var en poäng. Johannes har rätt. Han gör också grejer. Men sen blir det liksom som att hennes ögon är keramiska. Och spröda. De är liksom inte härdade i en ugnen och sen plötsligt bränner man på med eld och de sluter sig. Du vet, hon blir hård och kall och så säger hon, du har aldrig städat efter mig. Det är precis som mamma, jag får aldrig rätt någon gång.
Men är Magda också glömsk kanske?
Hon har så jävla dåligt perspektiv. Alltså när det kommer till tid och antal, det är helt otroligt. Jag tror att det är det som är orsaken, eller?
Ja, förmodligen.
Eller är det så att jag försöker manipulera både mig och henne? Nej, men jag är Sveriges minst jämställda man.
Nej, men alltså man kan säga mycket om dig som människa. Det finns ju mycket att säga där. Men du är faktiskt en väldigt, så här, du tar hand väldigt mycket om din familj på ett väldigt fint sätt. Jag vet att du, jag skulle säga, utan att liksom ha levt med er så nära, men så här, av det jag sett så skulle jag säga att du står för det mesta av hushållsarbetet. Där står jag faktiskt på din sida. Och det är intressant, för det gör nog jag också hos oss. Och min pappa var väl likadan också. Min mamma lagade ju varken mat eller städade. Liksom. Det var mest min pappa som alltid har gjort det hemma hos oss. Liksom. Så vi, sen liksom gjorde min mamma massa annat. Men alltså hushållsarbete var inte hennes starka sida. Det var ju pappa som gjorde det. Och det är ungefär samma sak för mig och Linnea, skulle jag säga.
Nu kommer Magda vara arg på dig också när hon hör det här. Nej, men jag tror att det har att göra med att vi har pappor som faktiskt i sin generation betedde sig ganska långt ifrån vad ens kompisars pappor gjorde. Ja, men det är också verkligen därför man också accepterar på något sätt att få kritik, tror jag. Alltså, för att alla andra män har ju misskött sig. Det känns jävla töntigt när man börjar liksom argumentera om saker som hushållsarbete. Det känns som att man redan ligger på minus.
Ja, så jag tror knappt att morfar, gubben Engman, han städade inte jättemycket. Och min mormor, salig var hon i sin grav. Hon blev ju utsedd till årets hemmafru av Expressen typ 1964. Men det var också för att hon var hon fixade mycket hemma, men inte bara så här ställde fram tofflorna åt sin man, utan hon var även så här hemsnickrare och sånt. Så hon var inte den klassiska hemmafrun på det sättet, utan hon var liksom ute på gården och röjde omkring, och det gillade gubbarna på Expressen och gav henne då utmärkelsen årets hemmafru.
Otroligt. Din morfars sista, Birgitta, han hade väl 6-7 stycken som heter Birgitta, kvinnor.
Ja, något sånt.
Hon berättade ju i runan att Gary, han ville väldigt gärna vara en jämställd man, men det gick inte.
Ja, men han blev det lite mer, jag kommer ihåg i slutet av morfars liv, han dog ganska ung, han var ju 62 när han dog.
Ja.
Men typ de sista 3 åren, då började han laga mat. Så han bjöd hem mig och min familj, alltså vi var ju 5 stycken. Och så skulle han laga, alla fick välja vad de ville ha, sen lagade han 5 olika rätter till oss. Oj. Så mot slutet av sitt liv gillade han att pilla i köket mycket. Det var som att han upptäckte att det fanns ett rum som hette köket, tror jag.
Helt revolutionerande. Wow, har du sett det här?
Ja, till mig lagade han alltid kyckling med ris och currysås.
Ja, som härligt 90-talet, eller kanske 80-tal till och med.
Ja, men det var ju min favoriträtt. Jag åt ju det så 5-6 gånger i veckan.
Ja, det är också det som favoriträtt under en kort period. Men brinnande kärlek var det.
min brinner fortfarande. Jag äter det en gång i veckan nu för tiden.
Du gör det? Sjukt.
Ja,
ja. Ja, men Magda, hon stökar i alla fall vidare här på nyårsdagen när vi ska återgå till denna. Det är ingen deckargåta, även om jag vill få det tro det, för det blir så stingslig då. Men jag märker att hon är lite mer högljudd än vanligt. Skåp som har sån här funktion att de glider sakta in, de har en tendens att smälla ändå när Magda är på dåligt humör. Märkligt. Och jag är lite sjuk, och så jag snyter mig var tredje minut. Så jag har det här berget av äckel som ligger i min pyjamasficka, som jag måste tömma, för jag kan inte ligga på det längre.
Vänta, du sparar dina snytlappar i din pyjamasficka?
Ja, men alltså, jag kan inte gå och slänga, alltså, jag har ju bihåleinflammation, så jag snyter mig alltså en gång i minuten.
Det låter jätteäckligt. Jag förstår att man är på dåligt humör.
Ja, hon är äcklad av mig kanske bara.
Ja.
Ja, men jag går upp. Egentligen vill jag inte slänga de här lapparna, egentligen är jag nog bara medberoende och vill se hur arg hon är. Och det här med att kasta det här liksom, snytpappren är väl någon form av förevändning bara. Men när jag liksom närstuderar Magdas ilskna rörelser och samtidigt trycker ner de här i servetten i papperskorgen, vad tror du jag hittar där då? Vad ligger i papperskorgen?
Aloe vera.
Ja, det lilla, lilla skottet. Och den här gången så jag konfronterar inte ens Magda. För nu vet jag ju vad som har hänt. Istället börjar jag säkra spår. Jag dokumenterar den här brottsplatsen.
Fotograferar du?
Ja, och mäter.
Det är ju sinnessjukt om du fotograferar den här aloe veran för att minnas.
Ta vävnadsprover. Den här aloe veran, den är uttorkad. Alltså den måste ha vägrat dö fast den har plågats i månader. Jag kommer på mig själv med att tänka, kan det här vara klassat som tortyr? Tortyrmord? Det vet jag inte. Jag fortsätter ta bilder. De är så obehagliga så du ska slippa se dem. Det är inget kul. Alltså, jag kan säga en sak. Den här blomman, den levde inte sitt bästa liv de sista dagarna i livet. Men i alla fall då jag slutligen förstår att ja, men det Magda gjort alla de här åren, det är liksom inte att städa ut mamma som jag har trott. Alltså, att, kanske först trodde jag att det var för att hon tänkte att jag mådde dåligt av att se henne. Och sen för att hon störde sig på morsan, på livepodden och morsan. Men det är inte därför, utan det är för att hon är mamma nu. Mammas själ har flyttat in i Magda. Och den vet att det finns bara plats för en mamma i mitt liv.
Men det att du fattar i så fall, det är ju varför slänger hon din mammas gamla pinaler?
Vad du menar om din mamma där liksom? Att hon vill ha kvar dem?
Ja.
Hon blev ju glömsk. Du var inne på det. Hon kommer inte ihåg det här. Det är bara hennes liksom själ som kodar av världen säger haverera med Johannes hans jävla självkänsla. Har du inte tänkt på en grej? Magda och jag träffades ju precis när mamma tappade sitt språk. Det var inte Alzheimers. Det var ju att hennes själ lämnade henne och flyttade in hos Magda då. Hon såg det chansen och tog den för att överleva. Hon förstod att här finns någon, en stark kvinna, som kan föra kampen mot Johannes vidare. Den gjorde sig redo att fortsätta, år efter år. Jag minns nu. Det här är helt sjukt. Första gången Magda och mamma träffas. Då har hon har inte helt tappat sitt språk, mamma. Utan hon har tappat kontexten för orden. Och så det första hon säger när Magda kommer in i hallen är du helt jävla dum i huvudet eller pisspotta? Säger hon till Magda. Och pisspotta, så är märkligt ord. Jag har aldrig hört min mamma säga det, men det var det enda hon sa de sista åren. Men det är det som är kusligt här. För Magda, hon bara skrattade och liksom drog till sig mamma och kramade henne. Och så då vände mamma på en millisekund och log och kramade tillbaka. Och jag tror att det var då hon förstod att hon hittat sin efterträdare. Och det är därför Magda nu rensar ut mamma. För att ingenting får ju konkurrera med Magda-mamma. Det här nya kärlet som ska fortsätta mammas livsverk. Förgör all trygghet i mig. Det kan inte mamma-mamma finnas där och störa. Magda-mamma måste vara det enda hotet. Hon har lyckats. Hon har rensat ut allt. Och redo att skriva till verket. På riktigt.
Den här veckan så är vi sponsrade av Nextory.
Mm.
Och du, för det första är du ju en stor Nextory-vän.
Mm.
Men det är också så att du har pratat väldigt mycket om en speciell bok som är skriven av John Ivy de Lindqvist. Men inte bara det, du pratar väldigt ofta också om ditt möte med honom.
Ja, lite för ofta. Ja, men det här kopplar ju till Nextorys hela mission. Alltså, de vill ju göra böcker tillgängliga för alla. Och det vill jag göra nu, trots det jag var med om med John Ivy de Lindqvist, den otroliga författare. Sommaren 1985 heter hans bok. Den rekommenderar jag alla att lyssna eller läsa på Nextory. Men jag träffade honom på bokmässan.
Just
det. Vi är ju till och med samma agent.
Ja.
Och jag gick fram till honom och sa att jag älskar boken. Och att vi har samma agent. Och den här boken, i den så hittar ju ett gäng ungdomar på en skärgårdsö en sjöjungfru som de tar hem, hon är skadad. Och det var, alltså, när han såg mig där, han speedade bokmässa Johannes 3 på natten utanför någon bar. Alltså, han tittade på mig som att han just hade upptäckt en sjöjungfru, och han visste också kraften i sjöjungfru, hur farlig hon var. Han sa inte ett ord. Han bara log lite primariskt mot mig och vände sig om och gick.
Starkt ändå.
Men trots det, med Nextorys mission så vill jag sprida den boken till alla, för den är underbar. Och jag antar att det var jag som var jobbig, jag förstår honom. För du vet hur speedad jag var på bokmässan.
Har vi någon rabattkod att bjuda lyssnarna på?
Ja, nextory.se/pascaljohannes. Där kan du gå in, och det är ett supererbjudande. 6 veckor gratis för nya och gamla medlemmar. Det är ju nästan otroligt. Så det gäller såklart inte om du är en aktiv medlem. Men nya och gamla, gå in på nextory.se/pascaljohannes och läs Ivide. Kanske kommer han gilla er mer än han tycker om mig. Det gläder mig i så fall. Ni kommer i alla fall älska boken.
Tack, Nextory!
Ja, men Pascal, jag skickar en bild till dig som jag tyckte var för, det här var någonting jag tyckte var för svagt för podden. Men sen läste jag något och så insåg jag att det här är för starkt för podden. Den här spaningen är för bra.
Vad fan
berätta
är det?
Berätta för lyssnarna vad du ser.
Du har så skickat en bild på massa barnvagnar. Ja. Längst fram står då en liksom...
Massa nya barnvagnar längst bak.
Ja, ja, exakt. Och längst fram står det liksom en 70-tals barnvagn. Den är
fastkedjad.
Den är fastkedjad och de där bakom är inte alls... De står liksom olåsta. Jag vet inte var det
skulle vara. Det är utanför min förskola. Det står väl vagnar för 250 000 där. Och så står en vagn som din morfar körde sin när man var liten. Den är låst.
Av, är det? Vet du vad min morfars mamma jobbade med?
Nej.
Peggy hette hon. Hon drev en porrbutik i Kristianstad.
Det är därför han är så skadad.
Jag vet inte.
Han är bara kollat porr. Det är därför han drar för grejen med honom, det måste man ju veta. Han drog ju till en ny tjej varje höst, var det va? Eller var det vid varje årstidsväxling?
Ja, det är ju din liksom, tolkning av det.
Men det var några stycken. Operasångerskan, Sniff, Snusk, Stim, Sniff.
Fin kvinna.
Och 700 andra. Ja, men det här är väl, den här bilden jag skickade, det är väl... Fin kvinna. Ja, det var hon säkert. Det var många kvinnor som var fina och som sen gick sönder, kan jag tänka mig.
Fan.
Även, jag tänkte att jag har sett den här barnvagnen stå fastlåst vid min förskola, där ingen låser fast vagnarna. Ja, din har väl gått här i nu 1,5 år, antar jag. Ja, det måste man väl ha gjort. Och jag tänkte att det är så jävla Södermalm att den enda som låter fast sin barnvagn, det är den som har barnvagn som knappt håller ihop. Men jag har också tänkt att det här är en SD-spaning, den är för svag. Alltså, det är Stockholm utifrån ett Karin Smirnoskt öga, så att säga. En norrlänning som ska förfasa sig över storstan, eller?
Ja, alltså jag, den gör ingenting med mig i den här bilden.
Nej, den gör ju ingenting. Men... Sen läste jag något på Threads, den här appen jag försökt göra debut på, men blir så arg varje gång jag ser det, så jag kan inte publicera med någonting där. Jag läser en tråd här. Och det här hade väldigt mycket engagemang där. Skriv vad ni fick i julklapp så ger det en accurate spådom om den som gav er presenten. Redan där så stör jag mig lite på att det är väl inte en spådom riktigt. Alltså för det som kommer att beskrivas är väl det är väl mer... Det är väl inte en spådom att beskriva vad det är för person.
Nej,
en spådom ska vi säga i något som är liksom dolt av framtid eller typ död. Något förflutet som inte går att få svar på, eller?
Ja,
jag läser.
Ja, men att människor orkar göra sånt här, jag förstår inte. Jag förstår inte folk som lägger ner så mycket tid på sociala medier. Alltså, att sitta och gissa... Jag är fullständigt ointresserad av andra människor har fått julklapp. Att jag sedan ska ägna tid åt att sitta och göra... Vem är det som gör det här?
Det här är Attila Jolles.
Okej. Okay. Vår gamla kompis.
Ja. Ska du få höra några stycken? Så får du säga vad du tycker.
Okej. Okay.
En ryggkliare med teleskophandtag. Svarar Attila. Personen är 4 år gammal.
Jag vet inte vad jag ska säga om det här.
En gjutjärnspanna. Personen är från Finspång. Där blev jag upprörd. Gjutjärn är väl röda linjen pappa. Om något. Vår kulturkorre, vad heter han? Garcia Lindqvist, han har gjutjärn. I Finspång har man ju sådana Jamie Oliver teflonpannor. Det är lyx där.
Jag är mer Gullspång eller Finspång i så fall. Vet du vad jag köpte?
Du har champion, det här nya märket du köpte.
Nej, men jag köpte också Terry Taylors.
Det är Finspång. Det är Finspång. Han kan ju inte de här... Men han kan ju inte det vanliga folk han kritiserar hela tiden. Han känner dem inte, eller?
Han känner inte det riktiga Sverige, vårt Sverige. Koppartjuv-Sverige.
Koppartjuven är Sverige, precis.
Han är inte accurate hittills i alla fall.
En bok med queer ödlor. Personen är antingen fett cool eller behöver chilla lite. Han kan inte heller bestämma sig.
Fast det är ju inte någonting heller. Vad är det? Det här svaret är ju ingenting.
Nej, det är ingenting. Pyjamasbyxor. Det är en tjej som skriver det. Då svarar Attila. Personen handlade alla julklappar på Dressman. Han tror det är en tjejbutik.
Ja, men jag sa, det vill ingen fel att handla på Dressman. Det känns lite folkfraktande faktiskt.
Ja, lite va?
Ja, faktiskt. Det finns ju, alltså, när jag är ute i landet, vilket jag ofta är.
Och nasarböcker.
Ja, då är alltså,
i resten av landet är ju Dressmann så vilken butik som helst. Det är ju bara liksom folk i Stockholms innerstad och liksom i de södra kranskommunerna eller södra liksom midsommarkransen som föraktar Dressmann. I resten av landet kan jag upplysa till Jollas, där handlar man på Dressmann. Det är inga konstigheter.
Det kan du som vår kulturkorre i landet meddela honom.
Ja, för jag är en man av folket.
Du har din Eric Taylor-gryta. Det kan ingen ta ifrån dig.
Nej, det kan ingen ta ifrån. Och det är fan. Du ska säga. Den här podden är jävligt indie. Och den är helt osponsrad. Men jävla vad bra den där jävla stekpannan är. Vilken jävla tortilla jag gjorde i den innan jag åkte till Chile här. Ska jag upplysa dem allihopa. Problemet med att göra på tortilla annars. Det är ju annars att den kan fastna när man ska vända den om. Men i Tarek Taylors superstekjärn, eller vad heter det, stekpanna, så bara, alltså den bara lossade direkt.
Jag var på väg att ge dig en stekpanna. Jag var inne på att ge dig en sån här kolstålstekpanna.
Nej, jag vill inte
ha. Du har
jag
liksom
vill,
fått ett så jag, nyvunnet matlagningsintresse. Jag tänkte att det är för komplext för dig att den kan slå sig om du liksom med skiftningar av temperatur och sådär.
Nej, men
du kommer
alltså
inte klara det. Det kommer gå sönder på 2 dagar.
jag vet vad jag också köpte till mig själv förutom Tarek Taylors stekpannan. Jag köpte ju också, ja, det berättade ju för dig.
Är den här dockstationen, den här ISS kaffebryggaren, vad heter den? Champion för 129 kronor.
Nej, inte. Jo, det köpte jag ju också. Nej. Men framförallt köpte jag ju en sous-de-vide som jag trodde att du hade. Det. Men det, sen insåg jag att man behövde ha små påsar för att laga maten i den. Jag visste inte vad jag skulle laga. Men då insåg jag också att det var en slow cooker. Så där lade jag i en bit lamm som jag köpte hem på internet. Och lät den tryckkokas i typ 10 timmar. Det blev otroligt. Fan, jag ska starta en matlagningspodd.
Slow cooker har inget. Då kan jag rätta matbloggen med slow cooker inte har tryck. Det är en tryckkokare som har tryck.
Ja, men vad men jag skulle mört som fan.
Sveriges största indie-matblogg.
Men problem, vet du vad jag blir lite orolig för? Vi gillar ju Atilla Jollas egentligen som person, sen håller vi inte alltid med honom, men du är ju på honom väldigt mycket här i podden. Det känns ju som att du kan bli liksom det Expressens TV-recensent Anders Björkman var för Janne Loffe Karlsson. Minns du det?
Jag minns mycket, mycket väl detta. Janne Loffe Karlsson gick ju bort och han var ju en snäll kille. Han förlät, berättade hans familj, vänner. Och han höll inga grudges sådär. Men på kvällstiden vill man ju alltid fiska efter ett löp, så jag var väl nyhetschef eller biträdande nyhetschef. Jag bad reportern ringa igen och frågade, fanns det ingen fiende? Någon han tänkte på dödsbädden? Det är ett bra löp då. Att han ville ta hämnd på dödsbädden. Väldigt cyniskt. Och då fick vi ett svar som inte gick att publicera i Expressen. För svaret var att jo, det fanns en enda person som Janne Loffe Karlsson aldrig förlät. Och det var Expressens extremt mångåriga, han har väl skrivit för Expressen i 55 år, Anders Björkman, tv-recensenten. In i döden, på dödsbädden, han låg där och kämpade för sitt liv. När livet rann ur honom så ville han slå Anders Björkman på käften. För att det var han som hade myntat att Janne Loffe Karlsson kallade honom för hö-hö. Jag har inte ens hört
honom. Vad var det nu igen? Nej, inte jag heller.
Han kallade det tydligen för hö-hö. Och det var det som sårade Janne Loffe Karlsson så mycket.
Men Anders Björkman, måste man säga, som jag satt, både du och jag satt väldigt nära på Expressen och var väldigt nära, så nära som det nu går att komma en person som Anders Björkman som har väldigt mycket integritet. Men,
det var väldigt starkt på Anders Nunstedts begravning när han i princip, under det enda han sa till oss, han roastade oss, det var det enda han gjorde under hela det mötet och skrattade. Han hade också ett kluckande skratt, men det är ju på något sätt hans kärlek.
Ja, och han var ju briljant.
Eller det närmaste han kommer till beröm.
Och han är ju briljant i sina formuleringar. Han skrev ju någon gång att ja, men det regnade, när det regnade på Allsång på Skansen, och jag tror kungen var där och hade på sig en så här liksom genomskinlig regnrock. Då skrev Anders poncho. Björkman att kungen, ja exakt, en sån här regnponcho. Då skrev han att kungen satt där och såg ut så, att de här ponchorna såg ut som inplastade SJ-mackor.
Ja, just det.
Så jävla bra formulering. Ja, han var ju otroligt fyndig. Han sa också när jag kom tillbaka till Expressen en gång och var nyklippt. Då frågade han om jag skulle på kollo.
Just.
Ja, fin man, Anders Björkman. För alla utom Jan-Olof Karlsson då kanske.
Och det är då jag för Attila Joldas.
Ja.
När han ligger där på dödsbädden och ger accurate spådomar om människor.
Så
då kommer han spå att jag förtjänar en smäll på käften. Skarpare än så blir det inte i den här indie-podden.
Nej.
Men vi rullar vidare.
Och jag rullar vidare. Och nästa vecka ska jag nog ta mig in till Vallenar City då. Denna gruvarbetarstad. Och leta upp ett gammalt heligt internetcafé för att få en bättre lina så att jag kan höra dina knivskarpa 2+ spaningar helt krispigt och härligt över det världshav som just nu skiljer oss.
Och vet du vad du framförallt kommer göra?
Nej.
Du kommer ge lyssnarna 60 riktigt otajta minuter om järnflis. Vi ses nästa vecka!
Vi hörs!